Vi startar alltså en ny predikoserie idag som kommer pågå fram till dess att fastan tar vid. Den här predikoseriens berättelser, de kommer att ta oss genom hav och öken fram till Sinai berg. Det här kommer att vara texter och berättelser som berättar, skulle jag vilja säga, envist om Guds tillit. Det är ett viktigt ord. De berättar envist om befrielse. De berättar om förundran. Och de berättar framförallt om gåvan längs Israels väg och vandring som vi ska läsa vår egen vandring i. Gåvan som är Guds trofasthet. Jag kommer återvända till den här sången efter predikan. Det här är texter som kommer att berätta väldigt osminkat om de ständiga följeslagare som knot, klagan, misstro, missnöje och uppgivenhet kommer att vara längs Israels väg. Och därför är det också texter och berättelser som bjuder in oss att växa i Guds tillit, i förundran och hopp utan att blunda. För att också våra livsresor, det här vet vi mycket väl, innehåller mycket knot, mycket klagan, mycket uppgivenhet. Utan att blunda för det eller vår egen tynande tillit och förundran. Alltså vår tendens att kanske att se på livet och därför även relationen till Gud som ett slags nollsummespel. Där allt inskränkande eller uppgivande av våran frihet, hur vi nu tänker den, det tolkas som en förlust, därför att i relationen Gud-jag så finns det vinnare och förlorare. Vi är kodade nämligen att tänka på det viset. Så brukar jag säga att i Guds rike finns det bara vinnare till sist. Och det här är svårt, men jag tror att det här är berättelsen som kommer att illustrera väldigt mycket det här som pågår i oss. Att vi tänker oss livet som ett nollsummespel. För Israels klagan och knot beror på att de tänker så. Kan vi inte få åka tillbaka till Egypten? Där fanns det i alla fall kött i grytorna. Det går inte många kapitel innan vi är där. Och vi kan skratta åt det. Och ibland är det rent komiskt. Komik är inte ett helt oävet grepp att berätta sådana här berättelser med. Men det är också en väldigt bra spegel till vårt eget liv. Inte för att klanka ner på oss själva utan för att säga okej, det är så här betingelserna är. Vår klagan är del av det. Hur lär vi oss tillit till det? Och vad är då evangelium i det här? Ja, det kan ju vara många saker. Men jag tänker därför att tillit, eller framförallt Guds tillit, jag kommer säga det ordet så många gånger idag att jag skulle nästan önska lite hallelujan igen på det. Men det är upp till dig. Tillit är ett nyckelbegrepp. Det är oerhört viktigt. Den här predikoseriens titel, ni ser ju där. Ni ser Hannas fina layout. Som täcker in det mesta mellan himmel och jord som vi har varit med om och är med om. Predikoseriens titel kommer ju från Jesu egna ord. Vad är det som är evangelium? Jo, Jesus säger när han hänger där, i dina händer lägger jag min ande. Och då citerar han Psaltaren, och det gör han ju inte för att han försöker komma på något häftigt att säga innan han dör så att folk ska komma ihåg det. Utan det är för att han har levt med de där böneskrifterna som uttrycker klagan men också tillit hela sitt liv. Det här är hans berättelse. Den vi börjar idag, det är hans historia. Han sitter ihop med den och vet ni vad? Det är ju du också och du och du och vi. Så tillit är ett nyckelbegrepp. Titeln kommer därifrån. För i och genom Jesus Kristus så ser vi hur Guds tillit ser ut. Den ser ut som någonting. Och det visar sig då att den är ett äventyr med Gud. Och då menar det där som jag brukar säga. Ett äventyr som en riskabel, ibland kostsam, dynamisk och livsförvandlande. Ett livsförvandlande partnerskap fyllt av förundran. Utan ett sånt liv hade aldrig sådana ord kunnat yttras i dödsögonblicket. Det måste vi förstå. Och det säger då, det ställer frågor till våra liv. Vilken typ av liv är det vi vill dras emot så att vi också skulle kunna säga den dagen det är våran tur så att säga, i dina händer lägger jag min ande. För där har den alltid legat. Mm. För det Gud gör genom Jesus, jag är fortfarande inne på evangelium här, jag kommer snart till texten. Det Gud gör genom Jesus, det är att han söker och försöker att vinna våran tillit. Det är inget nollsummespel. Gud vill inte vinna. Gud vill ha partnerskap och tillit. Och på korset, där Jesus säger de här orden, så ser vi hur sårbar den tilliten är. Det är den resan vi kallas till. För det är så att Guds befriande makt, som vi har sjungit om innan också, den ser ut så. Och Gud väntar på våran respons genom sitt initiativ genom Jesus Kristus i tillit. Alltså Jesus, hans liv, hans död, hans ord, hans undervisning och sådär. Det är Gud konkret. Det är handen som Gud sträcker ut för att vi ska ha något, till och med någon, att ta tag i på våran resa. Någon att likna, någon att gå med. Precis som en molnstod och en eldstod som vi kommer höra om snart. Tillit, Guds tillit är att lägga sig själv och sitt öde i någon annans händer. Jag parafraserar en amerikansk teolog, hon är amerikan, som heter Teresa Morgan. Därför är Guds tillit lydnad över tid. Lydnad över tid, jobbiga ord där. Men jag tänker att det är sant. Och det är så därför att Gud har all tid i världen, brukar jag säga ibland. Och det är så därför att Gud faktiskt har, ta vilket ord ni vill, Gud har frälst, Gud har räddat, Gud har befriat tiden från att vara det den ofta är för oss. Tiden är en tjuv, tiden är en tyrann, jag har inte tid. Jag ska börja göra det här så kan jag äntligen vila. Men Gud har inte bara återlöst oss, Gud har återlöst tiden. Tiden är räddad. Det låter ju provocerande att säga att tiden är räddad, så nu har vi all tid i världen, brukar jag säga. Det har provocerat många av mina vänner när jag säger det. Provocerar mig också. Men jag vet att det är sant. Därför har vi all tid i världen att göra det som är gott, att lära oss tillit. Det tar lång tid att lära sig det. Men det är tillit av den sorten som de här berättelserna vi kommer att höra i predikoserien ställer upp framför oss. Därför knotandet är viktigt att ta på allvar också. Livet är inte lätt. Så vi vill liksom predika Guds rike, de goda nyheterna, genom det som de här berättelserna rör när det handlar om just ärlig tillit, förundran och befrielse, även i liv som våra, även i en värld som den vi lever i, va? Så det kommer liksom hänga med er fråga hela tiden. Hur ser tillitens väg ut egentligen? Det kan vi aldrig i detalj svara på, men vi kan försöka måla upp någonting. Hur förundras vi? Hur lär vi oss förundran, om det ens är möjligt i våran värld som ibland verkar helt ha förlorat förmågan att förundras? Och då ska vi starta precis på tröskeln, på randen till uttåget ur Egypten, precis innan Israel liksom tar det första steget över tröskeln mot frihet, men också in i det som är okänt. Det är ju ofta så. För att lära sig Guds tillit. Då ska vi läsa från Andra Mosebok 13. En bit. Den kommer här, ja. Mose sa till folket: kom ihåg denna dag. Dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då. Idag drar ni ut i månaden Aviv, och när Herren har fört dig till kananéernas, hetiternas, amoréernas, hiviernas och jebuséernas land, som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, då ska du i denna månad fira högtid på detta sätt. I 7 dagar ska du äta osyrat bröd, och den 7:e dagen ska det hållas en fest till Herrens ära. Jag gillar det där. Alla de 7 dagarna ska du äta osyrat bröd. Ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son: detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. Så hoppar vi en bit. När farao sen hade släppt folket så ledde Gud dem inte den väg som går till filisternas land fastän den är den genaste. Gud tänkte att de kunde ångra sig och återvända till Egypten om de märkte att de skulle råka i strid. Istället lät han dem ta en omväg genom öknen mot Sävhavet. Israeliterna var ordnade som en krigsär när de drog ut ur Egypten. Mose tog med sig Josefs ben som Josef hade avkrävt israeliterna en ed och sagt: Gud kommer att ta sig an er och då ska ni föra med er mina ben härifrån. De bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen. Om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Så, igen då. Hur lär vi oss Guds tillit? Hur förmår vi att förundras? Från vår predikoplanering i den här gruppen som jobbar med det så fick jag med mig några ledord för den här texten. Jag kommer inte ihåg om det var jag som skrev dem eller någon annan, det kvittar. De var så här: Guds tilliten är karta och kompass för vårt minne, för våra ögon och vårt hjärta. Det är ju fint och poetiskt, men ungefär så här: för att kunna se och för att kunna leva hoppfullt i världen så är Guds tillit, kan kanske också använda ordet tro, helt avgörande. För annars blir ju livet som levs i den här världen bara en sak efter en annan, en kris efter en annan tills vi dör. Just one damn thing after another. Om inte liksom tilliten finns där, förundran finns där i hjärtat av allting, så drabbas vi ju bara av saker. De händer. Möjligtvis lindrat av de kickar och upplevelser vi kan skapa längs vägen beroende på liksom vår ekonomiska och sociala möjlighet att göra såna grejer. Det är kärvt i överkant kanske, men det är väldigt klargörande, tänker jag. Texten säger det så här ungefär, om ni kommer ihåg. Kom ihåg. Kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Kom ihåg. Kom ihåg. Det är därför vi är här och firar gudstjänst fortfarande. Vi ska försöka komma ihåg det här. Inte som en exakt historisk händelse och vilken ordning det hände och allt det där. Men det händer någonting här som vi bevarar i minne. Vi kommer till det igen. För vad är minne egentligen? Vad betyder det att komma ihåg? Ja, det skulle kunna vara en hel föreläsningshelg om det. Men jag gissar att ni tänker som jag ungefär, att det är uppslagsverk om man pratar om det eller bara tänker. På en höft så är definitionerna av minne i huvudsak någonting som är lokaliserade till tanken. Till intellektet. Men det texten säger om att komma ihåg, det är ju inte främst att mata in fakta och försanthållanden i huvudet så att man ska komma ihåg dem på det viset. Det är det första. Och sen är det inte primärt kopplat till individen eller till mig att jag ska komma ihåg en massa saker i rätt ordning och allt sånt där. Vad är minne? Vad betyder det att komma ihåg? Och då tänker jag så här, lite i omvänd ordning från det jag sa nu. För första är det ju inte individuellt. Det är klart att vårt personliga minne är oerhört viktigt, men det är som sagt en annan predikan. Utan det här berättar om det kollektiva minnet. Alltså någonting som vi bär tillsammans med andra, någonting som andra bär med mig. Om någon känner någon som lever och har gått in och går djupare in i demens så vet ni precis vad det här betyder. Det är inte, mina minnen är ju inte bara mina. Den jag är som person är inte bara det jag kommer ihåg att skapat av mig själv. Alltså att jag, det är det vi kallar för frihet, va? Att jag bestämmer vilket liv jag ska ha och så lever jag det livet. Och så får det gå bra eller dåligt. Utan vi formas utav andras berättelser runt omkring oss. minnen, något vi bär tillsammans med andra. Det du som Mose använder här, för det är han som är den talande rösten, det är ett kollektivt tilltal till folket. Det betyder att det ni-tilltal som vi hör i de första verserna, som sedan blir till dig eller du i följande verser, att där görs ingen tydlig uppdelning mellan kollektiv och individ som den vi gör. Det här är ett tilltal till alla. Kom ihåg att du ska säga det här till din son eller dina söner. Ja, men det är alla ni. Det här berättelsen bär ni. Sen så innehåller det alla plan. Det är det första. Det handlar väldigt mycket om ett kollektivt minne. Återigen, det är därför vi firar gudstjänsten. Det andra är också att de ges ju en praktisk tradition. De ger något konkret att upprepa. År efter år ska ni göra det här. År efter år. Det är inte en idé, det är inte ett koncept. Det är inte en dogg, utan det är en högtid, det är en ritual, det är en fest dessutom. Det är det. Så högtider och ritualer, det hör ju till och det påminner om det som man kan kalla för livets så tröskelupplevelser. När vi är på väg in i ett nytt skede som är okänt. Vi vet ungefär vad det är, men man måste ta ett steg för att ta sig dit. Och då skapar vi sådana här viktiga tröskelhändelser. Då blir vi allt sämre på det, tror jag, i den del av världen vi lever i. Men om man tänker sig inom kyrkan så är det dopet givetvis, kanske konfirmationen eller konfa. Men det kan också handla om sånt som studentfirande, våra bröllop, begravningar, alla de där händelserna som är trösklar, de är nya skeden i livet som vi måste markera. Det är inte sånt vi lär oss utan till oss och berättar om som fakta. Det är det vi ibland kallar för tradition, tänker jag. Och en tradition är ju levande, den är dynamisk, det är det som formar oss som personer och som kollektiv. Den bygger erfarenhet på erfarenhet på erfarenhet, även de svåra. Så förs det vidare från generation till generation, gör det här år efter år efter år. Den levande konkret process. Därför tycker jag om bilden av det här livet som ett äventyr. Det står inte still, det är dynamiskt. Det ska, som texten säger, vara som ett märke på handen, ett tecken i pannan. Det här ska påminna om att Herren förde ut Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Ni hajar, va? Handen, pannan, läpparna, konkret, kroppsligt, påtagligt, levande. Och så har jag använt orden trusklar här och okända, det okända. Och det har gjort för att jag tänker att det är något som har med att lära sig den här tilliten att göra. Så jag kommer säga något kort om det också här. Israel står på tröskeln till det okända här. Ja, det är det de gör. Och det här är ju, den här berättelsen som vi läste, det är ju nästan en urberättelse. Det är nästan en slags arketyp, om ni är med på vad det betyder. Så det här är grundläggande förståelse. Det är en urberättelse om det i livet i största allmänhet som för människor till växt och mognad. Och livet med Gud, det är alltid rörelse mot mognad. Det är det kyrkan kallar för, ja, säg omvändelse kanske, efterföljelse. Och målet är Kristuslikhet. Och mognad, det kommer genom steg i tillit över tröskeln från kontroll och överblick. Det vi känner till, kanske inte gillar det, det kanske inte är bra, men jag känner till det. Och så in mot det som är nytt. Det som vi vet kommer ge växt och mognad. Är ni med? Det där är ju allmängiltigt. Och så tänker jag att gensvara på Jesu inbjudan till efterföljelse. Kom och följ mig, jag ska göra er till. Det är liksom kristendomens tydligaste symbol och praktik för det. Den är helt unik. Men det är den där mellanfasen då. Alltså omorienteringen, platsen och tillståndet mellan det som har varit och det nya som kommer, som är svår att vara i. Och det är den Israel är på väg in i nu. Det är den stora utmaningen att ta sig igenom. Det är därför växt och mognad är jobbigt. Då är det lätt att längta tillbaka till det vi kunde kontrollera eller känna igen, även om det kanske inte alls var bra för oss. Och det gör vi ofta. Men då är vi ju gott sällskap, som jag sa innan, därför att Israel börjar väldigt snart att längta tillbaka till köttgrytorna. Bara ett par kapitel bort. Men det är som att berättelsen redan här gör det klart att det här liksom spelplanen, där så här trons livsrum ser ut för folket för sig, kommer ni ihåg det? Via en omväg för att inte frestas att fly tillbaka direkt. Det är inte vad som helst de flyr tillbaks till. Det är ju förtryck, ockupation, slaveri. Ja, de ska inte gå inom filisternas land, de är lite så där filisterna. Det går ju snabbare att gå där, men gå runt istället. Så slipper ni frestas att fly tillbaks direkt. Ja, det är en jättebra spegel, tänker jag. Jag behöver inte många motgångar för att vända tillbaks till det jag är bekväm med. I alla fall, jag vet inte hur det är med dig. Men grejen är att färden måste gå vidare. Och den går ju vidare för dem. Den går en omväg, det gör det ofta. De är på väg in i en väldigt massa år av omvägar. För oavsett var de vänder sig så finns antingen randen av öknen och egyptiska härar på väg till dem, eller så finns det en vidsträckt öken och ett hav att gå över. Så det spelar ingen roll var de vänder sig. Det okända finns där. Så det hjälper inte med några etablerade verktyg. Allt som hjälper, allt som funkar är Guds tillit. Det är det berättelsen handlar om. Därför fungerar de här pelarna av eld och moln som någon slags påminnelser. Man kan säga mycket om dem, det ska jag inte göra. Men det är påminnelser om närvaron mitt i det okända och osäkra. Ursäkta. Det är någon som går före. Det är någon som går med. Så att de kan gå. Och jag ser ju, det finns ju jättemånga paralleller såklart. Den direkta parallellen har jag redan nämnt, att Jesus kallar människor att följa honom. Jag går med er, kom och gå med mig. Det här blir inte lätt, men jag går med er. Anden på pingsten hjälper oss att gå. Jag tänker på det Jesus säger. Han säger i våra vanligaste översättningar att ta på er mitt ok som är lätt. Kom till mig du som är tyngd av bördor. Ja, men det är ju samma sak här, va? Är det inte det? The Message säger ungefär, lär dig nådens otvungna rytm. Jag kommer inte lägga något tungt eller med dålig passform på dig. Förbli i mitt sällskap så får du lära dig att leva fritt och lätt. Jesus säger ju inte lär dig att leva bekymmersfritt och det blir bara fint varje dag. Utan du lär dig att leva utan att ängslas över att omständigheterna ska äta upp dig. För det oket, det ger oss inte Gud. Däremot så ger han oss en väg att gå som mycket väl kan vara besvärlig. Men han ger oss det där. Och frågan är ju, var ser vi våra molnstoder eller eldstoder? Vad ser vi Kristus som medvandraren? Liksom? Och vem hjälper oss att se dem? Vem hjälper dig att se dem? Det kan vara något att prata med varandra om i husförsamlingarna eller hemma. Det står i frågorna som finns i utskicket som kommer om en stund. Men sen är det så avslutningsvis också att några av de saker som hjälper oss att kollektivt minnas och att se oss själva och världen nyktert och hoppfullt, det är ju kanske just högtider också. Den här högtiden de får nu, ja, den firar vi fortfarande. Vi minns, vi kommer ihåg. Och deras berättelser, ritualer blir någon slags pelare. Alltså de är med saker vi gör, vi påminner oss om det. Det är ett visst handlingsmönster som gör att vi kommer ihåg år efter år efter år efter år firar vi jul och advent och påsk och pingst. Det är inte bara för att vi ska göra det, utan därför att det formar oss. Och inte minst är det den rytmen vi övar oss på i gudstjänsten. Alltså det Jesus kallar för nådens otvungna rytm här, va? Det är tillitens rytm. Ja. Vi har bett en syndabekännelse. Vi lyfter fram den bräcklighet vi har och säger så här är det. Var annars kan man göra det, brukar jag säga. Det finns en berättelse, en text. Idag har vi fått höra den här. Kom ihåg, ekar liksom Mose ord genom historien hit och talar till oss. Hur våra berättelser hänger ihop med det. Läs gärna det Ingemar skriver på Facebook om sin pappas och familjs erfarenheter och evangelister uppe i den kalla Norden. Helt plötsligt får man berättelser. Men Gud gör saker genom historien. Och jag delar den här. Det är inte bara mitt liv det handlar om. Berättelsen, bönen som vänder oss till bedjan. Vi har sjungit nu, va? Fikat. Vi slipas mot varandra. Vi behöver inte sitta och tala teologiska djupheter hela tiden. Utan här är jag, här är Sara. Här är liksom Eva. Här är Minna. Vi delar den här berättelsen. Vi reser och minns i sällskap med andra på den här vägen i växande tillit. Det är det som är lärjungaskapet. Och inte minst är det här bordet och måltiden som vi snart kommer att samlas vid. Kopplat till den där högtiden som Israel firar. De står på tröskeln och vet ni, varje dag är vi på tröskeln och vi kan gå och vi kan fortsätta. Snart samlas vi här eller där borta, vi tar emot brödet och vi tas in och säger ja, nu går jag med dig en bit till. Och så sänder vi varandra med välsignelse. Vilket privilegium det är. Att få dela den där resan med varandra ett stycke på vägen. Jag tänkte jag avslutar med en bön. Ja, ni får be med om ni vill i responsen. Den här har jag använt förut och jag tycker den passar väldigt bra till den här texten och till resan. Det är en sändande bön. Men ta emot den och orda med om du vill. Från där vi är till dit du sänder oss. Jesus, led oss vidare. För att flyga på våra bräckliga vingar, modiga och samtidigt lite rädda. Jesus, led oss vidare. Från tryggheten i det vi känner till och in i det äventyr du bjuder in oss i. Jesus, led oss vidare. För att vara med och forma den här världen efter din rättfärdighet, sanning och skönhet. Jesus, led oss vidare.